Produktivitet, ett stort och fint ord för att få saker gjorda. En hel industri har skapats för att underlätta för oss att få känna oss produktiva. Post-its på en tavla, listor i alla dess former och medier, påminnelseappar, tomatformade timers eller varför inte en certifiering i hur man get things done. Problemet med alla dessa är att det blir analysparalys. Det finns för många val och inte alla val funkar för alla människor. Jag har själv plockat russinen ur flera kakor och har mitt eget hembakade system för att inte glömma och för att få bort saker från hjärnans ramminne och in i någon slags process. I denna fortsättning av produktivitetstemat har jag idag med mig Erik Hedberg och Lars Wikman, båda bekanta röster för poddens lyssnare. Lars och Erik, välkomna!
Tack så mycket!
Tack, tack!
Om vi börjar med dig Erik, vad är ett produktivitetstrick som du inte klarar dig utan?
Det är att jag bara försöker göra en sak i taget. Och som låter väldigt klyschigt. Men det var något jag lärde mig förut när jag hade någon sån här teamledarroll och blev utvecklare sen. Att det här med att ha många bollar i luften, det som man skrev i arbetsbeskrivningar tidigt, det funkar inte.
Nej, det är ju fysiskt omöjligt. Alltså om man bortsett från typ andas så kan man ju inte göra mer än en sak i taget, rent krasst.
Nej, och då be folk att vänta med att få börja nästa sak tills jag har gjort klart någonting. Det är väl lite herr Tjur i Greta Gris. Det är klart när det är klart, när de håller på och gräver upp vägarna och lägger om rören och kablarna.
Du då Lars, vad är ditt nummer ett?
Jag måste bara bekräfta att jag plockar referens. kalendern är min ledstjärna. Och det, alltså, du nämnde getting things done. Det är därifrån jag fått det. Egentligen den här idén att saker måste lämna mitt arbetsminne och hamna i ett annat system. To-do-listorna sviker mig ofta och gärna. Jag är inte bäst på att liksom vittja en to-do-lista. Men jag har inga problem att hålla mig ovanpå liksom kalendern eller följa kalendern. Så att stoppa allting som jag kan associera med en tid och sätta i en tidsrymd och säga det här ska ske då. Eller det här mötet är då. Allt ska in i kalendern. Sen behöver jag inte komma ihåg det. För jag kommer titta på kalendern innan det kommer hända. För jag håller koll på kalendern. Jag behöver bara hålla koll på kalendern i princip. Det är det som funkat för mig. Och jag har jättesvårt att komma ihåg grejer. Det finns ju folk som bara kommer ihåg grejer. Går och spenderar sitt arbetsminne antar jag på det. Eller så här, ja men... Jag vet att jag behöver göra grejen, så då kommer jag göra grejen, den andra grejen innan. Och dat, 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 dat. En annan säger, jag ska ha det där mötet. Och för att det mötet ska bli bra, då behöver jag faktiskt förbereda för en gångs skull. Då behöver jag blocka ut något i kalendern innan det mötet. Annars är det för sent att faktiskt förbereda någonting. Och det där är en sån där... grej som man jag kanske fått lära den liksom hårda vägen, men just att jag använder kalendern som mitt planeringsverktyg. Det är ju också bra för att det blir tydligt att du jobbar med en begränsad resurs i tidsaxeln.
Jag önskar verkligen, eller jag håller på att lära mig att använda kalender. Mitt stora till korta kommande i livet är att jag fram tills för typ 2 år sedan trodde att jag har ett jättebra minne. Men det visade sig att jag har inget minne alls. Jag har världens guldfiskminne. Det är bara att jag var väldigt bra på att kötta saker när de liksom dök upp. Det här ska vara klart om 5 minuter. Okej, ja men då kör jag. Och det gick bra när man var ung och full av energi. Men nu när man är gammal och trött så måste man börja... Var beredd på saker. Man kan inte vara lika reaktiv längre.
Samhället låter en komma undan med sån där skit. Väldigt ohyfsat.
Ja, men lite så. Att liksom man, jag har inte blivit bränd tillräckligt många gånger för att jag ska utveckla bättre vanor. Men nu börjar det faktiskt brännas riktigt ordentligt. Och det är kanske för att man har hus och barn och liksom saker får konsekvenser för andra än en själv som man börjar. Men kalendern, precis som du säger, den är väldigt lockande. Dels för att den är så pass grafisk. Man liksom ser om man har mycket att göra eller om man har lite att göra. Men jag har Jag har inte fått till några bra rutiner. Berätta mer hur du använder den.
Alltså, det är så här, sen Google släppte Google Calendar så har jag använt det mer eller mindre. Men jag gled in på faktiskt använda den aktivt typ när jag läste Merlin Manns blogg när han bloggade. Och han pratade om Getting Things Done. Och slutgiltigen så läste jag Getting Things Done och försökte implementera liksom hela systemet. Och det gick i omgångar och det, så här, jag har försökt starta om det och hela det här. Men det som började funka och konsekvent funkade, det var saker som hamnade i kalendern, respekterar jag liksom, och lyckas följa. Och det handlar egentligen bara om att identifiera, ja, men så här, det här är en grej som behöver komma in i kalendern så snart som möjligt. Och är någonting för vagt, då kan det ju inte hamna i kalendern oftast. Då, det bästa man kan göra då tycker jag är liksom, sätta en bestäm dig för någonting angående punkt X på den här dagen, den här tiden. Eller, jaha, jag får reservera hela den där dagen där borta och sätta liksom, i min värld kan man inte sätta en sån heldagsmarkering för de är alldeles för diskreta, utan du får dra en låda som täcker 8 timmar eller någonting och säga det här är dagen som är vigd åt det här. Och sen kan man koka ner det liksom. Eller så här, jag ska vara bortrest då. Jag har haft heldagsgrejer som jag bara helt missat att de smyger på för att det är för diskret liksom.
Men det där kan jag hålla med om liksom, att generellt kalendern funkar och just blocka av eller vara väldigt specifik med vad det är som ska stå i kalendern. För tidigare när jag haft roller som har inneburit mycket olika uppgifter under en dag, bland annat möten då och förbereda sig, då levde jag efter kalendern precis som Lars. Och stod ingenting i kalendern, då hände inte det heller.
Alltså när jag har varit anställd så har det varit lite annan grej, för då har min kalender mestadels varit tom. Och jag kan förstå att man springer på ibland folk som bara inte använder sin kalender och blir typ deras teamlead kommer dra in dem i mötet i sista minuten för att de bara så här, vänta, han har aldrig jaat eller nejat eller någonting, han använder kanske inte kalender. Men för det, jag tror att så, ja, men jag var CTO på liksom en liten byrå i en massa år och då etablerade mitt kalenderanvändande. Sen var det ganska milt kalenderanvändande i liksom jobbet när jag var anställd ett tag, men jag använde den privat. Och nu har jag har en privat kalender, den är vagt använd. Jag har en jag och frugan kalender, den används flitigt. Och jag har jobb Lars kalendern liksom, och den är vansinnig. Men också används flitigt. Det värsta är liksom att försöka synka mellan de här. För en är liksom i någon jävla Google kommersiell apps historia och den andra är privat regi. Så jag, nu har jag till exempel haft några läkarbesök som då inte automatiskt markeras som upptagen på jobbsidan, och så har jag glömt att markera in dem, och så är det någon kund som bokar in sig på en Calendly tid där. Det är också en bra grej så här, ha en liten tjänst där folk kan boka in sig i din kalender. Om man gör den här typen av grejer. Men liksom, så här, kalendern är ju ett sätt att hålla koll på så att jag prickar måsten ganska mycket. Sen produktivitet. Det är ju alltså så här, i genomförande i meningen få mycket gjort typ. Jag tror att en hel del folk tycker att jag är en sån som får mycket gjort. Medan jag själv känner att jag står och stampar för närvarande. Men dels är det så här, jag till exempel skriver och publicerar och bloggar och sånt där och skriver ett nyhetsbrev i veckan. Dadadadada. Jag har reserverat tid för det. Jag har tagit bort tid från mitt arbete. Jag jobbar inte heltid. Alltså, gör jag sådana grejer istället. Men jag har alltid typ suttit och knackat mycket kod och den typen av grejer. Då får man ju vana. Jag kan producera mycket kod snabbt för att jag har gjort det mycket. Så.
Kan det verka som att man är produktiv för att man gör många olika saker?
Ja, och för att man gör saker som syns och hörs.
Det tycker jag är ett återkommande tema när man pratar med folk. Och så säger man, oj vad mycket du får gjort. Och så säger de, va? Tycker du? Och det verkar vara någon slags Dunning-Kruger-kurva på det.
Alltså vissa är ju jante typ. Alltså, om du frågar min svärfar som är bonde hur han uppnår sin produktivitet, så kommer han säga, nej, man får väl inte så mycket gjort, det är ju ett evigt, alltså, han kommer bara hålla på och tjafsa om huruvida han faktiskt får mycket gjort. Men sanningen är att han bara egentligen jobbar 12 timmars dagar varje dag i sitt liv. Nu har han gått i pension. Men liksom, och kontinuerligt har en massa saker att göra. Och också ett jobb som drivs av tidscykler på ett väldigt tydligt sätt. Jag kommer inte få servat traktorn under skördesäsongen, så det är bäst jag gör det innan. Mm.
Erik, har du läst Getting Things Done?
Nej, jag har faktiskt inte läst någon bok. Lars ramlar av stolen. Nej, jag har faktiskt inte läst någon bok överhuvudtaget. Det enda liksom som har fastnat hos mig, det var någon blogginlägg som jag läste för länge sedan, där det handlade liksom om att allting ska kunna gå att markera som klart.
Mm.
Och då handlar det liksom inte om de här smarta målen eller vad väldigt specifikt, utan mer du kan inte markera en uppgift som klar innan. Ja, vänta, nu ska jag säga det här. Du får inte gå vidare till nästa uppgift om du inte kan markera det du håller på med nu som klart. Det kan vara en så enkel grej som att plocka undan efter middag. Först ska alla grejer som ska in i kylen in, sen ska all disk ner. Och då blir det så små att de är handlingar. Jag kan plocka undan det. Så det som ska in i kylen är viktigast, och det kan vi tänka först. För sen kan jag gå vidare till att göra något annat utifrån det skulle behövas. För disken kan stå och vänta till exempel. Och det funkar jättebra när man är småbarnsförälder. För då är det ju alltid någon interrupt som kommer. Så ja, måste man dela upp det. Men då vet jag. Och det är samma sak liksom, gå och plocka tvätt i huset. Eller sitta med den utvecklingsuppgiften som jag gör liksom, rent jobbmässigt. Att jag är klart den här. Då kan jag ändå tycka att det är färdigt. Och sen kan jag gå vidare till att göra nästa. Och på något sätt så känner jag mig mer produktiv när jag gör på det sättet. Då kan jag alltid lägga en sak bakom mig.
Men det kräver också att man då bryter ner det man ska göra.
Ja.
Lite grann. Och det är ju en ganska sund övning.
Ja, och det kan vara jättesvårt för somliga. Jag har väldigt lätt för att göra det. Och de här discovery trees tycker jag är rätt roliga att sätta upp. Just också för att se alla små checkboxar som man kan kryssa för. För det är precis som en commit när du har versionshantering. Det blir också lite positiv feedback varje gång du får kommitta en kodändring. Liksom.
Vad är discovery tree?
Ja, nu blev både jag och Lars.
Nu ska vi se här hur man kan uttrycka det på ett kortfattat sätt. Jag tror att det var någon i frilanslacken som postade det. Jag jobbade väldigt mycket med ett sånt. Och det handlar om att vi ska, du har en uppgift som du ska utföra. Det kan ju till exempel vara att du ska spela in en podcast. Då sätter du den som en post-it högst upp. Och sen tar du alla dina post-its och sätter upp vad är det vi behöver göra för att uppnå den här uppgiften. Vi behöver skaffa vi behöver ha en mikrofon, vi behöver kanske ha en kamera, vi behöver ha en tjänst som distribuerar det här. Och för att du ska kunna uppnå de vidare sakerna så kanske du måste göra underordnade uppgifter för att uppnå det.
Just det.
Och det här trädet upptäcker du allt eftersom du jobbar med saker, så märker du att du kan ta bort vissa post-its. För mikrofonen var redan inkopplad i datan. Och den här tjänsten kanske du klarar av, då kan du kryssa för en post-it där. Men sen upptäcker du att du behöver ha gäster också. Då får du lägga till en sån post-it. Och det här är ett sätt för att visualisera för sig själv vad du håller på med. Och även för att då liksom, i en stor organisation så kan du visa det här trädet för en stakeholder som frågar vad är det som händer egentligen. Till skillnad från att du har en girabräde till exempel, där du flyttar en massa tickets fram och tillbaka. Så har du hela tiden ett levande träd, en levande visualisering över vad det är som görs. Och var står vi någonstans nu i vår relation till när vi blir klara? Eller hur vi blir klara? Och hur det kan förändras längs vägen också.
Intressant. Nu ser jag framför mig så här framtida inträdesprov på intervjuer för typ projektledare och teamleads. Där det är så här, kan du balansera om ett discovery-träd? De får ett discovery-träd och så fixa till det.
Men hur gör du de här? Är det papper och penna eller har du något verktyg för det?
Nej, jag brukar använda Figma.
Okej.
Okay. Mm. Det är så mycket lättare att dra och släppa och rita pilar i det. Annars måste man sudda. Sånt tycker jag bara är bökigt.
Figjam Figma eller Figma designverktygsdelen Figma?
Ja, det är väl Figjam.
Ja. För det är väl deras lite mer mindmappiga, whiteboardiga grej.
Ja. Ja, men precis. Och nu vill jag bara lägga in brasklappen här att jag har läst ett blogginlägg om det här. Och har säkert missförstått hela grejen. Men det är sett för mig funkar i alla fall.
Ett blogginlägg är väl allt som krävs för att man ska plocka upp ett nytt produktivitetsverktyg.
Jag titulerar mig själv som thought leader nu i alla fall.
En sak som jag är lite nyfiken på men som jag inte kommit igång med är någonting som heter SOPs som står för Standard Operation Procedure. Min fru som är en riktig ingenjör inom citationstecken, de använder det jättemycket. Och det fina är det blir att det blir som ett skript. Och det är mest för återkommande sysslor. Men typ säg att man ska göra bokföringen och så upptäcker man ett nytt edge case. Men då uppdaterar man den här Standard Operating Procedure. Och det är bara liksom en checklista uppifrån och ner. Först måste jag hitta alla kvitton och sen måste jag öppna Fortnox och så måste jag matcha.
Och sen tillkommer grejer som liksom, är det här en betalning från eller till Iran? Den behöver hanteras separat.
Ja, då kan man gå in i en annan SOP som är 10 sidor lång. Ja.
Det låter lite som det jag hört om hur de tog in liksom checklistor i vården. Jag vet inte när det här var, liksom, men vikten av checklistor, det är så här vården, flyg, det är sådana ställen där man hittar checklistor och det är väl lite samma grej, liksom Standard Operating Procedure. Det här är grejerna som ska.
Mm.
Jag har tänkt att jag borde ha checklistor för typ så här bloggposter och datadatada, för det är en jävla massa småpill runt. Det är så här, om man bara skriver för sig själv, då kan du bara publicera bloggposten. Jag skriver också för att faktiskt nå folk. Och då ska det ut på lite sociala grejer och det är lite beroende, så här, är det här Elixir-relaterat, då ska det ut i vissa extra kanaler, jada. Och ännu mer om du gör en videogrej, för då är det så här, skriv manus, spela in, ladda av från media, se till att det är uppladdat till personen som ska klippa, meddela klipparen om detta. Följ upp sen när klipparen hör av sig. Svara på klipparens frågor. Och sen tanka ner det. Titta på det. Fixa en thumbnail. Ladda upp det. Vänta tills det är uppladdat. Ja, planera släppet. Sprid släpp. Alltså det är alltid mycket fler grejer. Och jag gillar att bara köra lite rock'n'roll. Och så nu kör vi. Nu får vi det att hända. Och så är det typ 10 steg extra varje gång.
Det jag tänker också är att när man har den här listan och ser den så kanske man ser okej, steg 1, 7 och 13, det kan bli ett API-anrop istället för att...
Ja, precis. Det känns som att mycket just det du nämnde, Bartek, det kan ju automatisera också.
Mm.
Ja.
Det var någon gång som vi skulle bygga automatiserade tester på ett jobb och... Det var någon som sa, och jag blev fruktansvärt provocerad av det för jag var ung och på gång. Och de sa att om du ska automatisera så måste du göra det för hand. I alla fall en gång så att du vet vad du ska automatisera. Jag blev jätteprovocerad av det. Jag ville bara skriva automatisering.
Det har sedermera upprepats av Kelsey Hightower. Så jag tror att din förlaga får cred som att har blivit väl etablerad. Amen.
Är det inte där vi har en stor del av liksom vår styrka i att kunna vara produktiva också? Att vi gör manuella uppgifter som vi också har lätt för, i alla fall liksom i arbetslivet, att automatisera.
Ja, men det var det någon produktivitetsorienterad människa som sa, och som jag hörde en ganska intressant intervju om. Han tyckte det att han var inte superproduktiv, men han var ganska petig i vad han faktiskt la sin tid på. Och det är ju också en sån här kraft inom citationstecken produktivitet, att prioritera liksom.
Men vad heter han som gör de här index.php-apparna? RemoteOK.com?
Levels, Peter Levels.
Har inte han automatiserat allt som går att automatisera kring de där tjänsterna?
Jo, precis.
Nej, men den här snubben sa det att det finns få saker som har så mycket hävstång som liksom programmering i termer av du kan skriva någonting, du kan släppa det till andra så att de kan använda det med fördel. Och du kan dessutom liksom stämpla ut hur många iterationer som helst av det du gjort, just den här automatiseringen, just den upprepningen. Bartek har hemlig tillgång till ett av mina experiment just nu som är också väldigt automatiserat. Det var ett försök att så här, göra content, inte vad jag gillar att kalla det, men liksom att få någonting publicerat på daglig basis. Och då handlar det för mig om att man måste ta bort så mycket friktion man bara kan. Det är en pyttepodd kan man säga. Och det här är det första publika ordet om det. Om det finns intresse så kanske den släpps sen också. Det är ett voice memo. Jag spelar in ett voice memo på telefonen rätt in i micken. Ingen extra utrustning. Och sen väljer jag share sheetet och trycker på en shortcut. Den shortcuten tog en kväll att lösa liksom. Men den shortcuten fixar till filen och laddar upp den till transistor och sätter, ber mig sätta en titel, säga åt mig när jag vill att det ska publiceras och sen gör den API-anropen och visar mig slutresultatet så att jag ser att det har gått igenom. Liksom. Men det är i princip två steg och sen följa instruktioner. Liksom. Och det har funkat förvånansvärt bra. Jag har haft några glapp från att göra det dagligt, men det var mer logistik och liksom glömma bort att göra inspelningen än ett problem i själva publiceringsprocessen.
Jag vill uppmana alla som lyssnar att höra av sig till Lars och vara på honom att han ska släppa det här publikt, för det är en väldigt trevlig
podd. Ha limited tillsläpp och sen så här coming soon-sida med waitlist och börja ta betalt stegrande prislapp per lyssnare.
Och hela den här precis prisstegen måste vi också automatisera.
Ja, det ska bokstavligt vara så här, den första lyssnaren betalar 0, den andra lyssnaren betalar 1.
Alltså, 2.1.
Är den bara stegrar med 1 krona per lyssnare? Kanske är något.
Om vi vänder på samtalet då, kan man gå för långt med de här systemen? För om det är något som utvecklare är duktiga på så är det att jack-shava grejer och liksom göra en höna av en fjäder så att liksom man sitter i en vecka och putsar på sina produktivitetsskript när man egentligen hade kunnat gjort annat. Är det något som ni känner igen er i?
Jag har pratat med utvecklare. Så här, när jag hade mentorskapsgrejer igång så var det flera som sa men jag skulle vilja blogga och grejer. Och de byggde dessa fantastiska liksom, mentala palats om vad konceptet behövde vara. Och hur det skulle gå till och vilka system de skulle använda liksom, för att spara tankarna. Och det är precis som så här, Obsidian och settelkasten och allt det här kan ju liksom vara din hobby och botanisera ditt textpalats liksom. Och jag tror inte att det är en stark väg till produktivitet. Det jag tror är en stark väg till produktivitet är om du är en person som har stor vinning av, eller liksom att det du vill publicera har ett behov av att du samlar en massa research och har det den liksom organiserad. Ja, men då kan du behöva ett sånt system. Men det minsta systemet som gör jobbet är ofta det som jag tror är liksom rätt system.
Ja, men det måste jag hålla med om. Annars, i alla fall personligt, så upplever jag att då blir det mest bara en massa svåra processer som man måste förhålla sig till på något sätt. Och det kanske därför jag inte har läst GTD heller. Och kanske för att jag vet att det kanske skulle vara spännande att haka på en sån process. Men då blir det liksom den här jack-shavingen också. För det som jag gör nu, det upplever jag i alla fall funkar för mig.
En sak som jag är besviken på är att, och det kanske kommer ändras i och med ChatGPT och hela AI-revolutionen, sagt med sarkastisk ton. Det vore inte ett kompilatoravsnitt om jag inte drog en Twin Peaks-referens. Och jag vill ha... Jag vill ha den här diktafonen som Dale Cooper pratade med sin sekreterare. Och han bara stream of consciousness pratar in i den. Och jag antar att i andra änden kommer det bokningar och kalenderförfrågningar och bloggposter. Och kanske inte bloggposter, men ni förstår vad jag menar. Och jag förstår inte hur 2024, hur Siri kan bara duga till att typ sätta en timer för att koka ägg. När man skulle kunna berätta att oj, nu kom jag på att jag har slut på skruv. Varför får jag inte en bokning som liksom när nästa gång jag är på Bauhaus säger du borde köpa den här typen av skruv för du sa att den är slut. Håll med om att det vore magiskt.
Det känns som du ställer oss till svar för det här nu.
Nej.
Alltså, jag vill bara, till vårat försvar så vill jag säga att Siri nu kan ha flera timers samtidigt.
så du kan vara din rädda brödguide samtidigt.
Det är lugnt, Erik, jag har det här.
Ja. Frustrationen var inte riktad mot er, utan jag fiskade efter medhåll.
Nej, men absolut. Alltså det, jag vet inte om jag egentligen varit någonsin så sugen på att ha en assistent, men att ha något system som kan liksom på ett privat och vänligt sätt, det vill säga jag måste bygga det själv och kommer aldrig lita på någon annan som att bygga det, så det kommer aldrig ske, men som slurpar in liksom alla mina data och alla mina flöden, och det är redan där så går det åt helsike, för det finns inga API-er för några av de chattsystem man är inne i och jada. Så det går liksom inte. Men att fånga upp allting som man håller på med och typ så här försöka baka ihop någon fin soppa och plocka ut saker som behöver göras eller som bara, men det här har du ju pratat om att du skulle vilja göra för 2 år sedan och du byggde all den här liksom kontexten kring det, så kan det liksom segla upp sig. Nej. Och göra saker, typ boka någonting. Alltså,
det måste ju bli rätt. Ja. Det får ju inte bli fel.
Nej, det får inte bli fel.
Då tappar ju få en tilltro till det.
Alltså det är, shit vad sur man skulle bli om man försökte liksom leva i någon slags harmoni med en maskin och så bokar den fel hela tiden. Eller en på 10 att den fuckar upp liksom bilbesiktningen för dig.
Mm. Lars, du ska flyga till Helsingfors idag. Va? Jag har kundmöte i Stockholm. Ja, men du gick ju och pratade om att du vill åka till Finland.
Ja. Nej, men jag använder Todoist som Todo-app och den funkar bra. Den gör allting som jag vill att den ska göra, och ibland använder jag Todo som är framgång och ibland gör jag det dåligt. Men den har också en feature för att lite så här smart tolka av, men nu nämner du en plats eller nu nämner du ett datum. Och det där har folk sagt är en så bra grej med Todoist. Jag använder inte datum eller sånt som en grej för mina Todoist, för allting som har ett datum bor i kalendern. Se tidigare utläggning. Så ibland är det bara att jag inte kan skriva att jag vill ha 2 st bananer utan att den försöker placera mina bananer på Second Street. Men liksom shoppinglista, det är bra att ha. Så att jag och frugan har en delad shoppinglista till Todoist. Jättepraktiskt. Men jag slåss ju med IT-systemen när de försöker vara smarta. Och när jag vill att de ska vara smarta så är de dumma som sten. Men nu finns det så här sparkles och magic wands i alla UI:n, överallt. Vill du använda vår AI-assistent?
Ja.
Ska vi skriva åt dig? Den enda saken du tycker om i hela processen.
Men vad intressant det var att höra. Det som jag tar med mig från avsnittet är att från Lars tar jag med mig att försöka använda kalendern mer. Från Erik så tar jag med mig, vad var det de hette nu? Decision trees.
Discovery trees. Tror jag. Jag kan ha tagit fel på det också.
Jag tror decision trees är en annan grej.
Ja, precis. Exakt. De känns relaterade, men jag förstår att det inte är samma sak.
Mm. Jag tror verkligen att minsta möjliga lösningar på problem är så här kraftfullt. Typ när jag faktiskt skulle börja blogga när jag gick och blev frilansare den här gången, då bara, men jag hackar ihop ett väldigt litet skript i Python. Senare har jag migrerat över till att använda Hugo liksom, istället för den sitegeneratorn jag hade skrivit själv liksom. Och senare har jag kikat på om jag ska migrera vidare och hur, liksom, jag har automatiserat fler delar av det sådär, men jag behövde skriva en HTML-fil och sen köra ett skript och sen vara uppe på någon bucket någonstans och så, ja. Det var lite config innan allt var upp, men det var just för att jag ville ha ett CDN framför och hade åsikter om hur det skulle köras. Det hade lika gärna kunnat vara en FTP i slutändan liksom. Men just så här dum, enkel lösning, det spelar ingen roll vilken liksom fidelity du lägger grejen på först. Om du har något du vill säga, börja med att säga det och sen kan du slipa på hur du säger det. Det är väl den här hur många lerkrukor eller foton, jag har hört båda, du gör framför att göra ett bra. Jag har aldrig lyckats med att bara ta mig an en grej och bara, nu ska jag bygga ett magiskt slott. Det här kommer bli det finaste slottet. Jag har försökt, men det har aldrig blivit ett fint slott. Liksom, varken i kodprojekt eller kreativa projekt. Det blir aldrig riktigt det jag vill. Men när jag släpper på liksom, exakt vad jag vill att det ska bli och ser till att göra grejen, så får jag ett resultat. Och sen kan jag försöka med någonting som känns ännu bättre nästa gång. Eller som liksom få in de repetitionerna. För jag tror att en värre känsla av icke-produktivitet än jag har tänkt i 2 år att jag borde publicera en bloggpost. Liksom, det är klart att man inte känner sig produktiv då. Du gör ju fortfarande saker. Det är inte så att om någon sitter där och aktivt misslyckas med att skriva en bloggpost i 2 år, så blir jag väldigt impad om det är det de spenderar all sin tid med att göra. Det är troligen så att de gör något, massa andra grejer som är vettiga och bra istället.
Erik, har du några slutord?
Ja, jag tänker att det som liksom ligger som en röd tråd i det här som vi pratar om nu, och alla aktiviteter som tar känslorna för, det är ju saker som vi tycker är roliga att göra, och det är saker vi vill göra. Sen tror jag man kan vara väldigt improduktiv om man har tråkigt arbete eller bara tråkiga sysslor. För då kan man ju verkligen gå raka när jag kan, istället för att göra det minsta möjliga som behöver göra, så att det ska bli klart. Även om det kanske är det man borde göra, för att då får man bara undan det också.
Gör mer roliga saker, helt enkelt. Så kommer produktivitet som brev på posten.
Annars finns risken att du gör saker när du borde göra roliga istället.
Jag tycker det var jättebra avslutningsord. Erik och Lars, tack så jättemycket för att ni ville vara med och prata produktivitet och allt runt omkring.
Tack för inbjudan.
Tack för att vi fick vara med.
Tusen tack.